Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till Svenska FPL-podden avsnitt 106. Vi ska fokusera på Game Week 23 som står för dörren och vi spelar in idag torsdagen den 4 februari. Agendan för dagens avsnitt är att vi kör en vanlig laggenomgång som alltid och följer upp det med en veckans diskussion. Det kom nyheter idag om att Double Game Week 24 och Double Game Week 25 kommer. Vi kommer gå igenom vilka lag det är och lite strategier och intressanta spelare. Vi uppdaterar våra rekommendationer, har en kaptensdiskussion inför Game Week 23 och avslutar med era lyssnarfrågor. Stort tack till Olka Sportresor, unisportstore.se och Glenn Sportsbar. Med det så tycker jag vi har ett fullt avsnitt här så att det vill bara kasta sig in i laggenomgången och jag lämnar över ordet till Fredrik med varm hand för att prata Liverpool-Brighton när Liverpool åker på en ytterligare en hemmaförlust på Anfield med 1-0.
Ja, en olycka kommer ju sällan ensam och jag är ganska glad att vi inte sitter här och ska grotta ner oss i Liverpools förlust utan vi kan hålla oss till fantasy-delen av den. Det var ju vad det var så att säga. Och det såg inte bra ut för Liverpools del. Alltså en 0-1 förlust mot Brighton kan ju se ut på olika sätt. Men alltså rent fantasymässigt var ju väldigt många som satt med binden på Salah. Och han var ju faktiskt egentligen aldrig ens nära att producera poäng. Så att nej, en stor besvikelse efter att Liverpool har sett ut att vara lite på gång. Så tror jag det var många som blev förvånade över att det såg så blekt ut. Det är ju fortsatta skadebekymmer. Och det är ju liksom såklart en stor anledning till varför det inte ser bra ut. Men jag tycker man kan skylla på det till viss del. Liksom, och man kan skylla på att Brighton gör en bra match. Men till syvende och sist så handlar det här om att det är en för dålig insats av Liverpool och ska de fortsätta se ut så här, ja, då tror jag vi kan börja se oss om efter andra spelare och bindla. För Salah känns alldeles för opålitlig. Kikar vi på de övriga intressanta fantasyspelarna i Liverpool så är det ju Trent Alexander-Arnold och Andrew Robertson. Och ja, jag vet inte. Det är klart att målet som Brighton gör, det är liksom en rensning och en felträff på ett knä och så går den in. Det är ju liksom, har man lite liksom att det grinar emot den, då är det sånt som man släpper in. I övrigt så är ju inte Brighton, alltså de har några halvchanser liksom, men det är ju rätt så nära att Liverpool får med sig en nolla ändå får man ju säga. Och då hade vi suttit med poäng, hade det blivit 0-0 hade vi suttit med poäng på både på Robertson och Trent. Så att jag skulle vilja säga att det är inte liksom någon akut situation att stressa ut någon där. Däremot om det är så att man sitter och mot all förmodan behöver lösgöra pengar med två fria byten så är det svårt att liksom hindra någon från att ta ut någon av dem och downgrada till någon som är i bättre form. Mané var ju osäker och han kunde inte vara med. Och nu så verkar han ju också vara högst osäker. 50-50 ryktades de inför City-matchen till helgen. Vi får väl se om Klopp stressar tillbaka honom eller om man kanske får börja på bänken till helgen. Spelschemat för Liverpool framöver, ja, det är ju liksom... Det är tre tuffa matcher, två fina, men för Liverpools del så kan man ju fråga sig, är de lätta matcherna inom situationstecken verkligen lätta och är de tuffa matcherna tuffa? Jag tycker det känns mer som att man presterar minst lika bra i de tuffa matcherna och har ganska svårt för de här så kallade lätta matcherna. Så att just spelschema och Liverpool, det känns vanskligt att koppla ihop allt för mycket. Kikar vi på Brighton så gör de ju som sagt en fin match rent spelmässigt. Fantasymässigt så är det ju ett ganska så blekt lag. Det är svårt att hitta givna spelare som känns intressanta. Visst, du kan blicka mot en Trossard och han kommer väl undan med en assist i den här matchen. Men helt ärligt, kommer han att producera mycket poäng framöver? Jag skulle inte tro det, utan det är ett solitt lag. Men jag... Möjligtvis då, om du vill gå på en riktigt billig målvakt, så har du ju Sanchez i och med att försvaret har sett ganska bra ut. Men målvakter tycker jag det finns ganska många intressanta och de är inte så mycket dyrare än vad han är. Så att då ska det verkligen vara liksom på gnällen att du inte har råd med något bättre. Men i övrigt så, nej, jag vet inte, jag har ändå svårt att hitta något av hans intresse i Brighton trots att de ändå ser liksom fina ut rent spelmässigt.
Ja, alltså jag tycker det är svårt. Jag var ju en av dem som kollade på Brightons fina defensiva siffror och avstod att sätta binden på Salah, vilket jag är väldigt glad för så här i efterhand. Nu har de haft ganska tufft spelschema ändå, Brighton, men de har släppt väldigt lite mål. Nu vänder spelschemat. De möter Burnley till helgen, följt av Villa, Palace, West Bromwich. De fyra matcherna ser ju rätt fina ut, så att jag tänker... Lite som du, att det är svårt att hitta något offensivt, men varför inte kliva på någon billig försvarsspelare? Du var inne på det att om man sitter med till exempel Trent och Robbo eller någon av dem och man kanske behöver downgrada någon, varför inte kliva på Brighton? Jag tänker det inför den här veckan då City och Liverpool ska möta varandra. Det är nog inte helt ovanligt att man kanske... sitter med två eller tre City-defensiv och en i Liverpool. Alltså jag vet inte riktigt hur man ska starta då. Det är väldigt svårt och då kan det vara läge att kanske switcha ut någon. Och då varför inte vända sig till Brighton och deras defensiv?
Nej, men de har ju gjort vad de kan för att liksom göra ett case för sig. Det jag funderar lite på är att när man har mött hårdare motstånd nu så har man ju också fått ligga ganska lågt. Och det passar deras backlinje ganska bra. Man ställs inte så mycket inför de här en mot en situationerna med bollen i fötterna, utan man får stå och nicka bort med fyrtornen liksom. Och kommer man möta lite sämre lag, då kommer man tvingas högre upp. För de här sämre lagen kommer inte vara lika speldominanta. Så Liverpool hade ju hur mycket boll som helst. Men ja, det gjorde ju inte Brighton någonting. De ville ju ha det så. Och frågan är vad som händer när man möter lag då som inte kommer att vilja ha boll. Och man lockas upp lite mer och försvararna ställs lite mer emot man situationer. Men absolut, de har ju som sagt gjort vad de kan för att göra ett case för sig.
Mm. Ja, jag gillar den tanken. Jag tycker i och för sig mot Liverpool så hade de väl, jag vet inte, 37%, 35% där någonstans i bollinnehav. Men i de andra matcherna så är Brighton är ju ett spelande lag. Så även mot lite tuffare motstånd så har de haft ganska mycket bollinnehav och ändå sett defensivt solida ut. Så att jag gillar Brightons defensiv och tycker det finns ett case där. Men framåt tycker jag som sagt det är ganska svårt att hitta intressanta spelare. Stefan, kan inte du snacka lite Leeds-Everton? Everton vinner ju den matchen med 2-1.
Absolut. Det här var en öppen match med två fina målvakter och jag tycker det hade kunnat sluta lite hur som helst. Jag börjar med Leeds då. Leeds har ett helt okej spelschema och vi fick ju nyhet idag om att det vankas double game week för dem snart här också. Man har sett lite piggare ut på slutet. Jag tror det passar Leeds rätt bra att liksom matcherna inte kommer lika tätt nu här ett tag, utan det är en vecka mellan matcherna. Det är framförallt deras offensiv som jag diggar, men det finns även ett case för deras offensiva backar. Och det är ju, om man kollar på offensivt sätt, så är det ju fortsatt Bamford som är högst aktuell. Han har fått lite bättre utdelning på slutet, men han har även visat upp att han är en kreatör, inte bara en målskytt, utan han har assisterat en hel del chanser här på slutet, och det är båda gott, tycker jag. Jag ser ingen anledning att byta ut honom om man har suttit på honom länge, och jag tycker dessutom att det kan vara intressant att kika mot honom och ta in om man inte äger honom. En annan spelare som jag tycker imponerar allt mer är ju Rafinha, som går från klarhet till klarhet. Han kom ju in här i somras till Leeds och har gjort det bra. Det som talar emot är väl att det är ganska tufft i hans prisklass. Nu tycker jag väl att den här double game weeken höjer hans förmåga än mer, eller han blir mer intressant. Ja, men bra form och ligger bakom mycket, kommer till mycket lägen. Kostar endast 5,3 på mitten. Och sen om vi kollar vidare så gillar jag ju Dallas. Han känns extremt mångsidig, och just nu så spelar han ju in i mitt fält med rätt fria tyglar. Dock har han gått upp en del pris, så att han kostar väl 4,8 nu eller 4,9. Och vi har även Eiling och Alioski för 4,4 i backlinjen. Eiling har ju fått kliva ut på sin högerbacksroll nu igen, och det höjer hans fantasyvärde avsevärt. Vi såg han mycket mer offensiv i den här matchen till exempel, inne i offensivt straffområde ett par gånger. Och Alioski är också offensiv. Han har till exempel ett avslut i stolpen efter en hörna mot Everton. Så att Leeds tycker jag är intressanta. Jag tycker att de börjar liksom ha, det finns en tendens till att de har fått tillbaka lite energi, och framförallt offensiven då. Kikar vi Everton så har du bekräftat att de också har double game week, dock mot i 24, dock så är en utav matcherna mot Manchester City, så ganska tuff double game week, men ändå intressant. Jag tycker att de har börjat visa lite form här igen på slutet. Men det är ju Calvert-Lewin som är det självklara valet här. Han nätar igen i den här matchen, första gången på 2 månader tror jag det var i ligan. Och visar direkt att han liksom, varför han är bra att äga i fantasy synpunkt då han plockar hem alla 3 bonus med det målet. Och det är mycket hans allround-spel och target-spel som bidrar till att han får extra bonuspinnar. Så när målet kommer så ligger han bra till för bonus varje gång. Sen en annan spelare att kika mot i en dubbelvecka är ju Lucas Digné. Han kan överraska med offensiva poäng när som helst. Tar en del fasta, kommer runt på kanten och har riktigt fin inläggsfot. Så han tycker jag också är intressant. Sen kan man väl bara notera att James Rodriguez överraskande bänkas i den här matchen och får 0 minuter. Jag vet inte om det var taktiskt eller om han lider av någon småskada, eller bara att det har varit mycket matcher här på slutet och att han kanske inte riktigt hade energin. Men hans status i fantasy tycker jag tar en törn lite av att han satt bänk och att Everton vann den här matchen då.
Yes, du nämner ju att det är 2 fina målvakter. Du kanske ska förtydliga det att Everton inte spelar med Pickford, utan det är Robin Olsen mellan stolparna.
Ja, nej, Pickford tycker jag alltid är en liten... Det bor ett misstag i honom lite när som, tycker jag. Jag gillar inte honom speciellt mycket. Så det är kul för Olsen att han får komma in, och även... Ja, men han blir ju matchvinnare, för Leeds trycker på mycket i andra halvlek här, och han gör bland annat en trippelräddning som är av hög klass och fixar de här 3 poängen till Everton. Men som vi snackade lite om där, att ska man peta en klubbikon och någon som dessutom är nummer 1 i England, så räcker det inte med att man kanske upplevs som lite bättre, utan då måste man vara klart bättre.
Ja, absolut. Jag förväntar mig att Pickford ändå kommer fortsatt vara 1. Olsen är dessutom bara inlånad. Men kul att det går bra för honom och fortsätter han så här, och Pickford kanske kastar in några fler bollar, så kan han ändå få mer speltid, det tror jag. Jag ska gå vidare och prata Aston Villa West Ham, en match West Ham vinner med 3-1, och vi börjar väl med West Ham, och det är svårt att inte prata Jesse Lingard som kommer in på lån från United, har inte spelat fotboll på typ ett år och gör två kassa direkt, men det är Antonio som assar till båda, och jag håller Antonio klart före Lingard i ett fantasyintresse. Lingard kommer säkert kunna få en del speltid och sådär, men Antonio är ju den självklara West Ham-spelaren man kikar mot. Sen så Zuzek, ja, när ska det ta slut? Nu är han målskytt igen, och tar man bort straffarna den här säsongen så finns det ingen annan mittfältare som har gjort fler mål än Zuzeks 8. Det är rätt sjukt tycker jag. Och kollar man liksom bara på vilka mittfältare som har tagit flest poäng den här säsongen, då är ju Zuzek där uppe. Och det som sticker ut är att de andra mittfältarna som har ungefär lika mycket poäng som honom, men de ligger på liksom dubbla priset. Så, det finns egentligen ingenting som talar för att man ska plocka ut Zuzek. Och även fast folk börjar göra det, vi har varit inne på att det finns flera intressanta spelare i den prisklassen. Och nu med de här dubbelveckorna som kommer 24-25, så kan det vara så att det är fler som känner sig lite tvingade eller manade att plocka ut en Zuzek. Med det sagt så det är Fulham nu till helgen, fullt av Sheffield United innan spelschemat vänder lite och det blir tuffare. Och det blir ganska mycket tuffare. Vi vet ju alla hur West Hams inledning på säsongen var med ett riktigt tufft spelschema. Däremot så levererar de ju riktigt bra då. Vi får se om de kan hålla i det. Och en spelare som Antonio till exempel, jag ser att han kan ställa till problem mot vilket lag som helst. Och det gäller även Zuzek som är extremt stark på huvudet. Och det är svårt för även liksom de bästa lagret på pappret att försvara sig mot spelare som Antonio och Zuzek. Så egentligen så finns det inget case för att byta ut dem. Men jag förstår ändå om man kikar på att få in dubbelspelare. Pratar vi Aston Villa så är det ju mycket som kretsar kring en Jack Grealish. Men tycker även att man ska nämna Watkins, som jag tycker har tickat igång där uppe på topp. En Martinez ska ju nämnas. Nu är inte Martinez speciellt bra i den här matchen, men jag tycker det säger en hel del om han, då han plockar bonuspoäng trots att han har tre insläppta och mer eller mindre släpper hyfsat enkla bollar förbi sig. Martinez är en målvakt som jag tycker verkligen gör ett case för sig att liksom vara någon som man håller resten av säsongen, om man dessutom tänker på att Villa kommer ha en del dubbelmatcher här framåt. Nu är det inte någon dubbel utannonserad för dem än, men vi förväntar oss att det ska komma inom kort. Villas spelschema är riktigt fint. Det är Arsenal nu till helgen, och då ska man ju känna till det att det är utan David Luiz och utan Leno. Jag vet inte, Stefan, är det den här Runarsson som ska ställas mellan stolparna här när de möter Villa, eller?
Ja, alltså det är mycket möjligt, för att Ryan har fortfarande inte tränat, så att det kommer vara på håret, och han har gjort någon riktigt dålig insats i Europa League, så det finns ju klart en risk om han står att det kan bli någon billig boll insläppt.
Ja, jag tycker inte man ska vara allt för rädd för att spela sina Villa tillgångar här mot Arsenal till helgen. Som sagt, jag tycker Villa är intressanta. En spelare som jag också tycker är bra, det är Barkley. Problemet är väl liksom att jag har lite svårt att välja honom före en Jack Grealish. Och dubbla Villas mittfält vet jag inte om jag är supersugen på, då det finns så många andra mittfältare som är så bra. Och dessutom, som sagt, tycker jag att Watkins på topp och Martinez gör bra case för sig för de övriga Villa-platserna. Yes. Fredrik, du kan väl prata lite Burnley City. City håller sin sjätte raka nolla och vinner med 2-0.
De gör det, och de gör det på ett lite annorlunda sätt med en trebackslinje. Och när jag satt och tittade på den här matchen kände jag bara att vad är det för märklig uppställning han har ställt ut? Alltså trebackslinjen var väl tydlig, men jag blev inte klok på trebackslinjen och någon form av diamant. Alltså Sterling hamnade i ett jättekonstigt mellanläge. Ja, jag vet att han gjorde mål i matchen, men hamnar väldigt långt ut på kanten. Vi har en Cancelo som trycker fram, men han ska ta sin yta och slå inlägget. Då råkar Riyad Mahrez stå där i vägen. Så han får liksom spela såna här 3-meterspassningar till Mahrez hela tiden. Jag tycker att det var en väldigt märklig setup av Pep där. Men ja, han är ju Pep och jag, det är inte jag, så att det gick ju bra till slut. Men jag har svårt att se att det där är liksom framgångsreceptet på lång sikt. För det kändes väldigt oklart. Den som tjänade mest på det här, det var ju Gündogan. Han blev ju liksom någon form av second striker. Och skulle det vara så att han behåller det här spelsättet, ja då är ju Gündogan i princip ett måste. Med tanke på hur offensiv han var. Jag tycker han var mycket mer offensiv. Även om han har varit liksom haft en framskjuten position tidigare, så kändes det här som ytterligare ett snäpp framåt i banan. Sterling och Jesus gör målen, men jag vet inte, de känns ändå sådär liksom inte superintressanta i fantasymässigt, och det har egentligen mest med att göra för Sterlings del priset, att det finns så mycket spännande mittfältare för halva pengen, och Jesus, ja det är lite samma där, kanske inte halva pengen, men för 2/3 så får du någon som du vet kommer starta och som förmodligen kommer leverera mer. Så där känns det lite svalt. City har ju ett väldigt, väldigt tufft spelschema de kommande 5, och det gör ju det lite spännande. Jag satte upp mitt busslag här och insåg att fan, det handlar mycket City-spelare på bänken kommande omgång. Jag tror det kan vara lite så framöver här att det ser inte bra ut när man sätter in dem och de har tuffa bortamatcher och man känner att men vi vet ju också att det här är ju City, det är ligans bästa lag, det är precis som du tidigt pointade ut Alex, det är ju förmodligen Premier League-vinnaren i år, det mesta talar ju för det som det ser ut just nu, så att även om matcherna ser tuffa ut så har ju alltid City en god chans att hålla nollan. Jag måste väl nämna någonting om att Phil Foden blir bänkad, får inte ens komma in. Och har man som jag klivit lite snett på City-tillgångarna och hamnat på en Foden nu, så kan det ju vara läge att göra antingen någon form av sidledsbyte till om man vill plocka in Gündogan och säkra upp. Eller som jag kikar mot att kanske plocka in en Jungmin Son istället för en Foden och under det här lite tuffare spelschemat gå ner på 2 City-tillgångar. Också då för att på ett enkelt sätt kunna plocka in De Bruyne när han väntas vara tillbaka här om ett par, tre omgångar. Kikar vi på Burnley så tänkte jag säga så här, det är inte så mycket intresse med Burnley Fantasy. Men det är högst flux, så känns det ju hyperintressant. Och jag som råkar sitta med Ben Mi i mitt bygge, det var ju ingenting man skröt om tidigare, men nu känns ju det helgivet. Och Brighton hemma i Game Week 23, en fin dubbel i 24 med Palace borta, Fulham hemma, fullt av West Brom hemma i 25an, gör ju att de tre kommande omgångarna så finns det ju inget lag som har ett bättre spelschema än Burnley. Så att, och jag tror också det är många som kanske sitter och knular och kikar lite på ett wildcard där i 26an till exempel. Och då, ja, då känns det ju, du var inne på det tidigare Alex, där man eventuellt skulle downgrada en Liverpool-back till en Brighton-back. Då skulle jag då snarare kliva på en Burnley-back i så fall. Mi eller Tarkowski, de spelar ju i princip varje match där. Skulle jag rikta in mig om jag inte redan satt på Benny.
Ja, du pratade där om att kanske lämna City lite grann. Är det jätteklokt sett till dubbelomgångar här? Visst, tufft spelschema, men som du säger, det är City, förmodligen ligans bästa lag. Och jag vet inte hur mycket spelschemat påverkar. Vi vet att de har dubbel i 24. De kommer med största sannolikhet ha en dubbel i 26an. Ja, alltså, jag känner att man nästan behöver ha trippla City. Sen är det svåra, pratar du Burnley och ta in en Ben Mi, ja, men det är ju liksom givna dubbelstarter i en dubbelvecka. Det är mycket svårare på City. Det är ju typ Ederson man kan känna sig helt trygg med.
Jo, och det var lite som jag var inne på det, att det är om man kanske mer har trampat lite snett i City-tillgångarna som jag gjorde med Foden. Där det känns som att sannolikheten att han spelar båda Citys matcher i Double Gaming 24 känns ju i dagsläget inte jättestor. Sen vet man aldrig med Pep, men känslan är det ändå, då känns det ganska riskfritt att plocka ut honom ändå med tanke på det tuffa spelschemat. Och ska man rotera lite i sina City-tillgångar så tycker jag ändå att det är ett läge just nu. För det här känns som ett par kommande omgångar här där du kan växla ut. Och som sagt, när De Bruyne är tillbaka så kommer jag se till att plocka in honom. Är han tillbaka och man ser att han inte är hämmad eller inte alltför ingrostig, då vill jag vara ganska tidigt tillbaka in där.
Vad har du för råd till mig då och andra som kanske har gått trippel City försvar? Som sagt, lite tuffare schema kan man ju lugnt säga. Men ändå de här dubbelveckorna och sådär. Bör man växla om och få någon offensiv City-tillgång eller kanske bara gå på att bara sitta med två City-spelare kanske?
Det är ju 10 000 kronors frågan där, men det beror ju såklart lite på hur övriga bygget ser ut och om det brinner i knutarna någon annanstans, att man behöver lägga byterna där. Men sitter man med ett ganska bra liksom bygge och sådär, så ja, så jag tycker att det är läge att möblera om det är så att man har valt en väg som man känner att man inte vill ha framöver. Och det är klart, sitter du med ditt trippel City-försvar när De Bruyne är tillbaka, ja, då är det två byten för att få in honom. Så att återigen, det är ju ingen stress, men att liksom lägga upp en tanke i alla fall så man inte sitter där. Vi vet ju det här liksom, som det är idag med Pep, då kan ju De Bruyne vara tillbaka en vecka innan vad vi tror, och så stänker han dit två baljor och så ska alla ha in honom, och så sitter man med liksom, ja, då måste man dra minuspoäng för att få in honom. Det är jag inte sugen på. Jag hade haft åtminstone en plan för att eventuellt rotera lite.
Yes. Vi lämnar City där, vi ska prata lite mer om dem i veckans diskussion när vi pratar Double Game Weeks. Stefan, du får istället prata lite Fulham mot Leicester, en match Leicester vinner med 2-0.
Ja, så mycket Fulham kommer jag inte prata, men Leicester tycker jag visar att man är ett topplag här där man vinner komfortabelt trots att man saknar både Vardy och NDD. Man hänger med i toppen av tabellen och för varje omgång som går så får man ju allt bättre chans att nå den här Champions League-platsen som jag kan tänka mig att de siktar på, även om de fortfarande såklart har en chans på ligatiteln. Men jag tycker ändå att liksom, med tanke på att det blir att matcherna blir lite svårare för Leicester efter nästa omgång, så tycker jag att liksom, rekommendationen blir att behålla spelarna man har snarare än att blicka på att ta in någon av deras spelare. Och lite kort bara om hur det ser ut då, så tycker jag framförallt att Maddison har axlat frontfigursrollen här i Vardys frånvaro med bravur och är återigen riktigt bra i den här matchen. Dock så tycker jag inte att man ska ha panik om man har gått på Harvey Barnes istället, då han ser fortsatt fin ut. Han har ju ett mer direkt hotande spel än vad Maddison har, kommer till fler avslutslägen, och han har tre avslutslägen i den här matchen också, får inte med sig någon utdelning, men liksom, det viktigaste för hans del är att han ser pigg ut och fortsatt hotar, och det tycker jag att han gör, så då tycker jag att man inte behöver ha någon panik med honom. Och sen har vi ju guldkornet i backlinjen, James Justin, som fortsätter att leverera, och köpte man honom tidigt så låter man bara honom vara kvar, och jag skulle rekommendera att bara bänka honom i eventuellt svåra matcher som kommer för att ha honom kvar sen på slutet av säsongen, för att är riktigt fin och som nu liksom gör mål, tar bonus, plockar 14 pinnar för det priset är ju guld värt. Och Leicester för övrigt ser ju väldigt bra ut defensivt, så att jättefin. Och så kan man väl också nämna att Pereira var tillbaka och spelade 90 minuter nu som högerback och gjorde det riktigt bra. Blev så nära målskytt och jag ser honom som att han kan bli en fin differential i slutet av säsongen när spelschema lättar igen. Och ja, han har ju kvalitet. Innan hans svåra skada där så var han ju klart Leicesters bästa ytterback. Så han tycker jag är en riktigt bra fotbollsspelare i grunden. I övrigt så pratar ju också Rodgers om att han hoppas att ha både Vardy och NDD tillbaka ganska snart och kanske redan till helgen. Men vi får väl se med det. Det är ju inte så intressant skulle jag säga ändå, med tanke på att jag hade inte bytt in Leicester-spelare in i det här schemat. Dessutom nu när vi fick massa matcher om att andra lagar double game week, så gör det ju bara saken ännu tydligare. Om Fulham då, jag har inte så mycket att säga om Fulham. Så därav så har jag inte fokuserat så mycket på dem. Nu vet jag att de fick en double game week, men ja, jag vet inte, jag fortsatte inte speciellt intresserad av någon i deras lag.
Inte ens Bobby Reed?
Nej, alltså nu var ju han bänkad, så, men han, vad jag har förstått så gjorde han väl ett ganska pickt inhopp ändå. Men det känns som att Parker kommer fortsätta rotera lite. Mitrovic har ju fått en del speltid här nu på slutet. Så, men nej, jag är inte intresserad av någon från Fulham faktiskt. Det känns inte som ett lag som... man kan liksom, jag ser inga tendenser i vem som skulle ta poäng offensivt, och jag tror inte så mycket på dem defensivt heller.
Ja, vi får höra lite vad Fredrik har att säga om Fulham när vi går till veckans diskussion, då Fulham har double game week som sagt. Vi har sparat det bästa till sist. Vi ska prata United Southampton och en ny 9-0 förlust för Southampton. Jag ska säga det är ganska svårt att göra någon liksom stor analys fantasymässigt av den här matchen. Southampton får ju en utvisning efter 77 sekunder tror jag det är. Sen får de en till där i slutet i minut 86, så då kan man tycka att det är i slutet, men det blir ändå tre mål efter den utvisningen, så att, eller det blir fler mål där i alla fall. Ja, om vi börjar med United då, det står 4-0 i halvtid och då plockar man av en Luke Shaw och en Cavani. Shaw för att vilas, och Shaw har stått för två ass redan då. Jag har pratat upp Shaw en hel del. Både Shaw och Cavani är sådana spelare jag har pratat om. Att det är kanske de som kan vara mest intressanta utöver en Bruno. Cavani däremot, han tas ut för att han får en liten smäll. Jag tror framförallt att det är en försiktighetsåtgärd. Och skulle inte bli alls förvånad om man startar redan till helgen mot Everton. Å andra sidan kommer Martial in och gör det ju riktigt bra i den här matchen. Han har ju sett lite trög ut annars. Samtidigt som det så såg jag något på Twitter som jag tänkte, det här kan inte stämma. Jag började kika runt, men Martial är faktiskt den anfallare i hela fantasy som har tagit flest poäng från, nu har jag inte huvudet, kan det vara Game Week 13 eller Game Week 14 och sånt där?
Ja.
Och det är helt sjukt. Oavsett så tycker jag inte Martial är någon man kikar på och tar in just nu. Cavani är mer intressant då tycker jag. Men ja, så håller jag riktigt fint. Eftersom han plockades ut i halvtid också, så tror jag att hans start mot Everton här till helgen känns ganska given. Att han plockas ut i halvtid, ja, det gör ju att han inte får ta del av någon poäng för hållen nolla. Men som sagt, de här två assisten är inte så tokiga. Och statistiken på Shaw är liksom helt galen. Det är faktiskt bara Robertson i Liverpool som är den försvarare som har skapat fler chanser än Shaw den här säsongen. Kollar man däremot på liksom, en lite kortare period här nu, så liksom ligger Shaw i topp bland alla försvarare i stort sett i alla liksom intressanta kolumner man kan kika på. Rashford är en spelare som också tas av här efter 60 minuter och får vila efter att han har gjort 1+1. Och men Rashford är intressant. Problemet är ju bara att i den här matchen får han utgå från vänster när Pogba vilades. Och det är där man vill ha honom. Och jag ser inte att Pogba kommer vila speciellt mycket. Utan han har ju sett också väldigt bra ut. Och då får Rash flytta över till högersidan. Och därifrån är han inte lika intressant. När Pogba spelas, då tycker jag att intresset både för Rashford och faktiskt även från en Bruno Fernandes som kommer lite djupare blir mindre intressant. Sen tycker jag fortsatt att Bruno är en sån spelare som man bara sitter med i bygget. Jag tycker inte det finns någon anledning att skeppa ut honom överhuvudtaget. Så ja, men Bruno har man. Vill man kika på något mer kan man antingen gå på en Luke Shaw eller en Wan-Bissaka. Kanske mer för de defensiva poängen. Jag vet att han gör mål i den här matchen och sådär, men jag tror inte man ska räkna med allt för mycket offensiv utdelning. Då har så mycket bättre chans. Men vill man ha spelare som startar vecka efter vecka, ja, men då är Wan-Bissaka ett bättre alternativ. Southampton då, ja, jag drar inte allt för stora växlar av det här resultatet. Jag gillar Southamptons spelschema och sneglar lite smått mot en Danny Ings. Men det är svårt att utvärdera Ings i en sån här match. Han får ju kliva ner på en kant ganska tidigt efter den här väldigt onödiga utvisningen. De behöver få tillbaka lite spelare från skador och sånt där. Men Ings är en spelare som jag kikar mot. Det börjar bli trångt om anfallsplatserna, som vi tyckte det var ganska svårt att hitta spelare på förut. Det är väl det. Det man kan säga är väl också att tidigare när Southampton har gått på de här liksom plumparna. Vi vet de förlorade med 9-0 förra säsongen mot Leicester. Och de har haft andra liksom så här riktigt rejäla torsk. Så har de kommit tillbaka väldigt, väldigt starkt. Så att, ja, jag skulle inte bli förvånad om Southampton studsar tillbaka ganska omgående. Sett till att de också har det här fina spelschemat. Övriga matcher då som vi inte har gått igenom, det är Sheffield United West Bromwich, en match Sheffield vinner med 2-1, en match mellan Wolves och Arsenal där Wolves vinner med 2-1, som jag vet att som Stefan gärna undviker att prata om, ganska irriterande domslut och frustration kring Saka. Newcastle Palace, en match Palace vinner med 2-1, och sen spelar Spurs och Chelsea idag. Jag tror avsparken är precis nu faktiskt när vi spelar in, klockan 9. Saker som jag plockar upp från de här matcherna, det är väl dels att Saka var tillbaka i Arsenal, tycker att han gör det bra och oflyt och inte får poäng med sig i den här matchen. Sen störs ju även den här matchen utav utvisningar. Framförallt där på Luis innan halvtid. Jag tyckte Arsenal såg riktigt bra ut fram till den utvisningen. I Newcastle Palace tycker jag också att det är värt att nämna att Van Aanholt verkar nu ha tagit tillbaka sin plats och går före Mitchell. I alla fall sett till nu när Palace har det här fina spelschemat med lite enklare matcher. Och framförallt tar jag med mig att en Wilfried Zaha kliver ut skadad här i andra halvlek. Och vi vet, Palace utan Zaha blir mycket sämre, både offensivt och defensivt. Så att man får följa prognosen där. Jag vet inte om någon av er har hört något om den prognosen. Stefan, har du hört något?
Om
Zaha.
Nej, men det var väl lite oklart om han var borta länge eller inte. Men Hodgson lät inte så upbeat om han skulle tappa en till kugge här. Det verkade ju som att det var en allvarligare skada. Det kändes som när han drog den intervjun. Ja. Så vi får se.
Ja, och som sagt, jag gillade ju Pellas schema väldigt mycket här, men om Zaha är borta, det är för det första den mest intressanta spelaren att plocka in, men det gör ju även övriga Pellas spelare rätt ointressanta, för ja, jag tycker de är riktigt svaga utan han i laget. Spurs-Chelsea kan vi väl ändå nämna, även om vi inte den matchen har spelats än. Så har vi fått indikationer på att en Harry Kane förhoppningsvis är tillbaka i nästa vecka. Kanske redan till FA-cupen mot Everton. Men annars till City helgen efter där. Det gör ju en spelare som Son väldigt mycket mer intressant. Och man kanske redan nu bör kika på en väg att få in Kane i anfallet här till den förväntade dubben i Game Week 26. Är det något annat ni vill skjuta till om de här matcherna? Om vi börjar med dig, Fredrik.
Ja, men det är väl egentligen från Newcastle Crystal Palace där. Noterar att Wilson fortsätter att leverera poäng, assist i den här matchen. Och ja, det fortsätter att ticka där. Och i samma match också så är det så att Zaha inte har någon allvarligare skada här nu. Så tycker jag att den här Etze ser väldigt spännande ut. Och jag förstår ju också att Zaha är ju liksom den man går till såklart om man kikar på Palace. Men en Etze tycker jag han ser spännande ut. Och där känns det som att det kan hända saker hela tiden. Och man kan ju tycka att motståndarlagen borde lära sig att liksom punkta Zaha. För då får man bort honom, får man ju bort ganska mycket. Men å andra sidan då öppnar det upp sig ytor. Etze är en liten dark horse.
Ska vi nämna någonting också om Chelsea som för andra matchen i rad startar en Marcos Alonso på ytterbacken och Chilwell är förpassad till bänken igen. Stefan, hur ser du på Chelsea här?
Ja, nej, men det här gör ju Alonso till ett riktigt alternativ skulle jag säga. För går man före i en bortamatch mot Spurs, då är man första val. Liksom, han spelade dessutom matchen innan, så att det handlar ju inte om att Chilwell skulle vilas senast, utan jag ser Alonso som första val, att han kommer ha platsen tills han gör bort sig. Och jag har svårt att se att han ska göra bort sig nu när de ska möta Sheffield och Newcastle i alla fall på kort sikt. Så att är Alonso ett alternativ, men samtidigt så fick vi beskedet här om massa double game weeks, så man kanske måste fokusera på de byterna mer än Alonso just nu.
Mm. Ja, jag delar det du säger. Samtidigt tror jag att Chilwell kommer få speltid. Jag tror att Alonso och Chilwell kommer rotera lite. Men jag delar din syn där, att jag tror att Alonso ligger steget före just nu. Yes, det var laggenomgången och vi ska gå in i veckans diskussion. Och ska vara helt transparent här, att vi har inte hunnit förbereda så mycket. Den här informationen om Double Game Week 24 och Double Game Week 25, det kom ganska kort inpå vi skulle spela in podden, men jag tycker det är viktigt att trycka in det, så vi får skjuta lite från höften. De som hängde med i vår Facebook Live tidigare i veckan, de hörde ju det, att vi tryckte verkligen på att se till nu att om ni har möjlighet, spara ert byte, för det kommer vara värdefullt nu när vi får reda på Double Game Weeks. Och vi förväntade oss ju att City skulle få en dubbel och kanske Everton eller Southampton. Nu är det ju ännu fler lag som har fått dubbelveckor. Och ja, om vi bara börjar med att summera det, så här till närmast är ju Double Game Week 24, och det är ju redan till nästa helg. Då ska City möta Tottenham hemma och Everton borta. Everton då möter Fulham hemma och City hemma. Burnley, de har Palace borta, Fulham hemma, så en ganska trevlig dubbel. Och Fulham har Everton borta och Burnley borta. Om vi börjar med att fokusera på Game Week 24 där och lag för lag. Fredrik, jag vet att du pratade en del om City i laggenomgången, så jag tänkte att du, Stefan, kanske kan få prata lite City. Och jag var inne på det, att det är ganska svårt med City och när det är double game week med korta tider mellan matcherna och sådär. Vilka spelare som ska få dubbla starter. Så hur resonerar du kring City-spelare? Är det någon som du kikar lite extra mot?
Nej, men jag tror att det inte kommer bli super mycket rotation, just med tanke på att de ska möta Spurs och Everton, vilket liksom, det är matcher där de inte har råd att rotera jättemycket, så att jag förväntar mig starka startelvor i båda matcherna. De har dessutom fått det fördelaktigt, så att de spelar lördag, onsdag, söndag, så att de har i alla fall liksom tre hela vilodagar emellan matcherna, vilket så sitter sig som jättestarka kandidater. Och jag tycker väl en spelare som Fredrik kanske inte var så sugen på, men som jag tror kan göra bra här, det är ju Sterling. Jag tror att visst, de kan säkert liksom fortsätta leverera nollor, men någon gång kommer de bli straffade bakåt också. Och hade man fått välja fritt, så hade jag nog gått in med en back och Gundogan och Sterling in i den här dubbelveckan.
Mm.
Och bakåt så tror jag väl att Diaz är den som är mest given, men som liksom Cancelo, jag har svårt att blunda för Cancelo just nu. Nu såg jag lite highlights från matchen här mot Burnley, och han är ju liksom inne och har, jag tror att han har två avslut inne i boxen, något avslut precis utanför. Det kommer komma fler offensiva poäng från hans fot om han får fortsätta vara så offensiv som han är.
Ja, det är ju ganska sådär, även om man förväntar sig inte allt för mycket rotation, så har jag svårt att se identiska elvor i de här två matcherna. Vad tycker du om att snegla mot en Ederson, som är väl den som känns allra mest given att få dubbla starter? Sen är ju liksom poängtaket är ju ganska lågt ändå.
Nej, jag föredrar ju Pope i den här double game weeken som målvakt, och jag tycker att Diaz är ett liksom nästan lika säkert kort på dubbla starter. Liksom, det, av allt att döma liksom, i säsongen så han har varit konstant i laget. Så att, däremot Cancelo och Stones, där kan jag mycket väl se att det blir en match för båda dem. Men man kan ju ha tur och få båda såklart.
Mm. Fredrik, har du något att tillägga där om City? Jag vet att du pratar en del om dem i laggenomgången, men om det är något mer du vill säga gällande deras dubbel här i 24.
Nej, men jag är inte riktigt lika säker på att vi får se så likadana elver. Kommande fyra matcherna, alltså Liverpool borta, Tottenham hemma, Everton borta, Arsenal borta. Jag tror att de har en så pass bra trupp så att om inte Cancelo spelar, men då spelar Mendy eller Zinchenko. Jag har sett att Sterling har fått vila hela matcher. Aguero är tillbaka i träning så Jesus känns osäker. Jag känner mig inte alls säker på den här pepprouletten. Så att för mig, och med tanke på att det är tuffa matcher. Så jag menar, som nu när City ska möta Liverpool så tror jag helt säker på att Pep går in bara för att döda den matchen. Han tar ju ett kryss på förhand alla dagar i veckan 0-0 och kliver han därifrån med ett leende. Och kanske egentligen samma. Jag tror inte att han är jättemissnöjd om han kryssar Liverpool borta. Alltså säg att han kryssar två och vinner två av kommande fyra. Då tror jag han tar det ganska omgående. Så att jag är inte riktigt lika sugen på City, det är jag inte.
Sett till detta då, Fredrik, tycker du att en spelare som Ederson kan liksom finnas något intresse i? Och dessutom, tycker du att det finns ett case på att inte ens ha triple City här till en double game week 24?
På första frågan, nej. Jag tycker att målvaktsbyten så där känns lite fladdrigt att börja. Jag tror att många sitter på lag där man kanske sitter med liksom spelare som har börjat vackla lite med en Chilwell kanske och lite andra tillgångar som behöver bytas ut på mer liksom kanske permanent basis. Det beror lite på vad man sitter med för keeper idag, men sitter du på en Martinez så skulle jag inte ödsla byten på att ta in en Ederson, det skulle jag inte göra. Jag för min del tycker inte att liksom Game Week 24 måste du ha tre City-spelare, för jag tror att det är jättesvårt att pricka tre som kommer att få spela dubbla. Då kommer jag snarare att prioritera Burnley, definitivt.
Mm. Intressant.
Då kan jag sticka ut hakan och säga att Diaz, Gundogan och Sterling, om inte de är skadade, kommer spela båda.
Ja, det blir spännande att följa. Vi ska gå vidare. Everton har ju också dubbla matcher och det är dubbla hemmamatcher. Det är dels mot Fulham och sen är det mot City. Och Stefan var inne på det i laggenomgången där, att ha en dubbel och att City är den andra matchen, så gör ju att det är lite svårare med dem. Fredrik, hur ser du på Everton? Det är ju Calvert-Lewin och Dign som kanske är de mest självklara Everton-tillgångarna att kika mot, eller?
Mm, ja, men absolut, visst är det så. Och absolut, man har ju en dubbel, men det är tuffa matcher man är inne i här just nu. United borta, sen kommer Fulham hemma som ett litet andhål för att då följas upp av City hemma, Liverpool borta, Southampton hemma, Chelsea borta. Så det är nog för att man ska spela mycket matcher, men hur många nollor kommer man att hålla de närmsta sex matcherna? Ja, en kanske. Ding vet vi att han kan ju ta offensiva poäng mot vilket lag som helst. Men sitter man med en Calvert-Lewin så tycker jag inte att man liksom behöver helt liksom få toknat och måste vräka in Everton-spelare. Sitter man på Calvert-Lewin och Ding, då hade jag suttit väldigt nöjd så. Jag vet inte om du resonerar annorlunda som sitter på båda där, om du blickar mot att trippla.
Ja, alltså, jag tycker att det är svårt. Jag tror jag nöjer mig med dubbelt där, för att jag är mer intresserad, precis som Stefan är inne på, att kanske fylla på med lite Burnley-spelare med deras dubbel i Palace Fulham. Jag kollar nog på att göra ett målvaktsbyte för att få in en Pope där. Kanske inte redan nu till 23an, men till 24an. Sen så har jag en plan på att dra mitt wildcard förmodligen redan i Game Week 25. Så att det blir liksom ett sånt kortsiktigt byte. Men ja, vi får se lite. Vi kan prata lite chipstrategier efter efter. Men om vi går in på Burnley, Stefan. Det är en fin dubbel. Du nämnde Pope. Jag vet att Fredrik pratade om Ben Mi eller Tarkovsky. Hur resonerar du där? Det är nog inte lika många som sitter med Burnley-spelare just i skrivande stund.
Nej, men det är väl deras försvar. Nu vet jag väl att Wood har väl några skadebekymmer. Jag har inte kollat så mycket, men jag tror inte han spelade senast, va?
Nej, det gjorde han inte.
Så nej, men offensivt sett så tycker jag att det är svårare. Vydra, han är väl liksom någon som kan komma in och kämpa och springa mycket, men liksom, jag vet inte om det är någon man kan lita på i fantasy. McNeil har väl sett okej, han har varit skadad ett tag, men är tillbaka nu och liksom sett okej ut. Men jag vet inte, jag hade inte attackerat den här. Jag tycker deras försvar, jag kommer försöka få in Pope i kassen. Målvakter med dubbla matcher är alltid trevligt. Sen nöjer jag mig nog där med en Burnley kille.
Nu vet jag ju att du har spelat ditt wildcard. Är man som i mitt och Fredriks läge och kanske planerar att dra ett wildcard i 25-26, då är det ju lättare att vara mer aggressiv i ett sånt här läge och gå ganska hårt in på Burnley i det här läget och sen så switcha ut dem sen i ett wildcard då eventuellt.
Ja, nej, jag är inte, det är inte optimalt det här med double game weeks privat för min del. Det blir svårt. Jag hade hoppats på liksom att det skulle vara en stor double game week och att det skulle vara lite lättare att sätta dem. Så att de här game weeksen tycker jag jag får prioritera. Jag sitter redan med Calvert-Lewin och tre från City, så jag tror att det kommer vara de jag kommer ha tillsammans med Pope, så får jag försöka, alltså det finns ju bra matcher i övrigt den här veckan med Bruno har ju liksom, United har ju fin match, West Ham har fin match, så att det går att hitta andra spelare som inte har dubblar som kan ta mycket poäng, tror jag.
Verkligen. Det sista laget som har dubbel i 24, det är Fulham. De möter Everton och Burnley bort. Det är svårt. Hur resonerar du, Fredrik? Är det Bobby Reed som ska spela eller?
Nej, just nu ska man inte ha någonting från Fulham här. Det tycker jag inte. Svårt att se att det ska regna in några poäng. Dels är det två borta matcher och visst, Fulham har ju shapat upp sig från mot hur de såg ut i början av säsongen, men ska vi vara helt ärliga så det är kanske inte så jättesvårt med tanke på hur urusla de såg ut i början av säsongen. De ligger ju fortfarande där nere i skiten och det är där de hör hemma. Och nej, jag blickar åt andra håll än åt Fulham.
Yes. Sen har vi ju även fått reda på att Game Week 25 kommer vara en dubbel. Det är bara två lag som har dubbel då. Det är dels Leeds som är ganska fin. Wolves borta, Southampton hemma. Och Southampton som möter Chelsea hemma och Leeds borta. Hur tänker vi här då, Stefan? Jag vet att du pratade lite Leeds i laggenomgången. Bamford är ju intressant. Dallas, Rafinha. Ser du något annat intresse i Leeds? Och gillar du den här dubben lika mycket som jag gör?
Ja, men jag gillar den, och det som jag gillar framförallt om man jämför till exempel med Evertons dubbel, där det är liksom tuffa matcher inför, tuffa matcher efter. Så här kan jag tänka mig nu liksom redan till helgen och gå för en Rafinha på mitten när de ska möta Palace och liksom, och så har jag Bamford redan. Så att det är lite lättare att få in Leeds killar här. Sen får vi se i 26an, alltså problemet för mig är ju att min planering för 26an kommer troligtvis fallera lite genom att attackera dubblarna inför, men det blir ju lite samma sak som att kan jag byta in en spelare som har en bekräftad dubbel nu innan 26an så, och kanske behöver spela med någon mer som har single game week i 26an, så är det samma utfall som att inte attackera. Och samtidigt kan det ju vara att liksom att dra en minus 4 för att få in en klockren dubbelspelare är ju, såg vi ju framförallt i Game Week 19 att det var ju en vinnande strategi om man prickar rätt. Det var många som tog liksom, ja, man kunde vara upp mot 150-160 pinnar i den Game Weeken om man träffade rätt. Så att, det är klart lättare att få minuspoängen och betala sig när det är dubbelveckor.
Fredrik, Southampton, jag nämnde i laggenomgången att jag kikade mot Ings eventuellt. Hur ser du på Southampton? Finns det något intresse där för deras dubbel i 25 mot Chelsea och Leeds?
Southampton är ju ett svårt lag. Jag lägger precis som du inte jättestor vikt vid den här torsken. Liksom det är ju vad det är. Så att säga, det var en match. Så att jag håller också ett spanande öga. Spelschemat ser ju lite sådär, lite småtrevligt ut kommande gameweeks framöver här. Så att, ja, alltså. Även om inte liksom den här dubben är superlockande defensivt där vi kanske har sett liksom en del intressanta Southampton-tillgångar, kanske framförallt i backlinjen. Så nej, men just offensivt, som du säger, Ings definitivt på radarn.
Jag kanske ska nämna det, jag tror inte jag gjorde det i lagenomgången. Stefan, visst blev Bednareks röda kort upphävt och han inte är avstängd nu här till helgen?
Exakt, de drog tillbaka det.
Så det kan vara bra att känna till om man sitter med han i bygget, så att han kommer inte...
Alla som kaptenar Fernandes kan ju vara jävligt glada för att domarna var så kassa i matchen.
Ja, å andra sidan så kan jag då tycka att det är märkligt av VAR att gå och flytta straffen som Mike Dean dömer till en frispark. Så då kanske det skulle
i och för sig sant, det hade jag glömt bort, de skulle haft en straff tidigare.
Ja.
Men han får behålla sina minuspoängen då i fantasy?
Jajamän. Absolut.
Ja, det är ju som att verkligen rub it in the face alltså, på de som har honom.
Ja.
Det som jag tyckte i alla fall var bra var ju att Mike Dean i alla fall gick till skärmen för att liksom kolla. Det först tycker jag alltid att man bör göra när det är sådana matchavgörande situationer.
Ja, det håller jag med om, och vi kan väl passa på att ge Mike Dean lite cred, för att det är inte så ofta vi gör det. Nu, det är de dubblar som vi vet nu. Vi vet att Game Week 26 också kommer bli en dubbel, men det vet vi först hur den kommer se ut efter FA-kuppen som är i midweek nästa vecka. Så vi får avvakta och se lite där, men vi kan väl förvänta oss att den blir något mindre, även fast den kommer vara större än de här dubblarna. Nu när de trycker in matcher redan här innan. Hur resonerar ni med chipstrategier och sånt? 24 och 25 är väl inget som är solklara chips. Jag, som sagt, jag är inne på eventuellt ett wildcard i 25-man. Och det har jag varit sedan innan.
Ja, nej, precis. Det är ju väl en jättevettig strategi. För det kommer ju vara, nu kommer det vara svårt att... Och sätta liksom de man vill ha i 24-25, och sen kommer det troligtvis vara andra spelare man vill ha i 26-an. Så att då tror jag att wildcard passar jättebra där i 25-an.
Mm. Men om man sitter med liksom free hit och bench boost och triple captain och sånt. Ser ni, det är väl triple captain man skulle kunna kika mot, men inget jättebra triple captain alternativ, va? Fredrik?
Nej, det är svårt att se att man triple cap, alltså nog för att jag gillar Ben Mee i 24, men det är kanske inte är triple cap det läge direkt. Nej, den skulle jag sitta och spara på. Det är också som sagt det chipet som är lättast att slänga fram som knallpulver lite oväntat sådär. Så den skulle jag hålla på och egentligen bara njuta av att vi får liksom lite så här småmysiga double game weeks. Jag tycker de här, men det är bara några få lag som har double game weeks, det är de som är de allra roligaste, snarare än de här riktiga fetingarna när nästan alla lag har dubbla. Det roliga är när det är en två eller fyra lag som har dubbla. Då kan det bli liksom spreta lite mer, tycker jag.
Mm. Hur resonerar ni kring att ta minuspoäng när det kommer till det här? Stefan, du var inne lite på det att till 19 till exempel, så de som tog minus, det var många som fick ganska bra utdelning på det. Hur tänker du här nu inför 24 och 25? Är du beredd att plocka minus?
Nej, det är nog inte. Alltså, jag tror att de flesta har redan varit beredda på att City skulle få en dubbel och har liksom två eller tre spelare därifrån redan. För det är väl framförallt liksom storlagen som man kan kika mot mer, tycker jag. Annars är det väl Leeds dubbel som jag lockas mest av, men nej, jag vet inte, jag kikar nog inte på att dra så mycket minus här. Men liksom, det beror på lite vad man sitter i för situation när man ska sätta ut laget för omgången också. Om man känner att fan, måste jag spela med den här singelspelaren, jag tror att han kommer ta max liksom två pinnar, då kan det ju vara läge om man har ett direktbyte till någon annan som har double.
Resonerar du annorlunda, Fredrik?
Ja, men alltså, minuspoäng för min del vill jag... Jag kan tänka mig att dra det ibland. Speciellt fattigmans wildcard, alltså två fria byten och göra tre byten, ta minus fyra. Om jag kan se att det håller på lång sikt. Men nu, med tanke på vad som komma skall här, eventuellt stor dubbel i 26an. Och för oss som sitter med wildcard kvar kanske det blir ett wildcard då. Då känns det väldigt ballsy att börja dra massa minus nu för väldigt kortsiktiga moves. Såklart med brasklappen för att man inte vet hur varje enskilt bygge ser ut, men jag kommer att hålla mig från minuspoäng.
Yes, vi kommer få anledning att återvända, och vi kommer ju faktiskt ha en podd i nästa vecka där vi lägger mer fokus på Game Week 24, så vi kanske ska spara det där. Tanken är väl att vi spelar in på tisdag i nästa vecka. Med det så går vi över till veckans rekommendationer, och det har ju varit så tajt med spelschemat så att de här rekommendationerna som vi har haft sedan tidigare, ja men de är liksom två gameweeks gamla. Men om vi börjar på försvarssidan, Fredrik, så hade du Sofal, Cancelo och en Martinez i kassen. Vill du uppdatera något där?
Jag tänkte det, alltså Sofal har ju två, jag vet att folk börjar liksom lämna skeppet på West Ham, men Sofal har ju fortsatt två riktigt fina matcher, så det, honom kan jag bara inte lämna riktigt än. Martinez hade lite tvål i handskarna där i matchen som var, men som du var inne på, Alex, det här är ju en spelare att hålla säsongen ut, tycker jag, bara sitta och mysa med. Dock så, alltså jag kommer ju inte att titta på att sälja Cancelo i mitt privata, men jag tycker inte att han kanske förtjänar min plats bland rekarna nu när City går in i ett tuffare schema som jag var inne på. Utan föga förvånande så är det ju en Ben Mee som kliver in och tar Cancelos plats. Det trodde jag nog kanske aldrig att jag skulle säga, men men så blir det.
Ja. Yes. Stefan, du hade Cancelo, Stones och Chilwell. Jag antar att Chilwell kanske får flytta på sig, va?
Ja, Chilwell får stryka på foten. City-killarna blir kvar. Och så får vi se om man får dubbla starter. Jag tycker den här vilan som både Cancelo och Stones fick mot Sheffield var väntad. Liksom när man såg spelschemat så var det matchen att vila folk i. Och det följer rätt ut. Nu tog de två segrar här planenligt mot Sheffield och Burnley. Jag tycker att liksom, Diaz, Stones i mittlåset, jag ser ingen anledning till varför Guardiola skulle rucka på det. Det har ju sett sjukt bra ut. Men sen får de Chilwell ryker och Shaw kommer in. Jag tycker att nu har inte jag fokuserat så jättemycket på dubbelveckorna, men jag tycker Shaw ser riktigt fin ut. Hade otur här senast som blev utbytt efter 45 när han hade tagit betydligt mer poäng om han hade varit kvar på plan, bara liksom med nolla och bonus och sånt. Men vilan är ju liksom, vi blickar ju framåt, och vilan är ju fin för honom att ta sig in i Uniteds fina spelschema här på, ja, fram till den stora dubbelveckan som förväntar oss i 26an.
För egen del så hade jag Cancelo, Stones och Sofal, och jag, precis som du, Stefan, jag har inte alls hunnit liksom sätta mig in här i dubben inför mina rekar, men kanske uppdatera lite mitt i. Jag kan väl säga, vara liksom transparent och säga det att jag kikar mot att plocka bort Stones och gå på Shaw, som du är inne på. Det är ju lite så här, jag tror att Stones lider lite av rotationsrisk, och sitter man på Cancelo och Stones och man kanske plockar in en Shaw där i backlinjen, så alla de tre är ju sådana som mycket väl kan få någon vila, och då tycker jag det är för många, och då vill Cancelo, ja men det är beredd att ta en vila på med hans liksom höga poängtak och dessutom mångsidighet och kan spela på flera positioner. Stones, hans tak tycker jag, vi vet han gjorde en jättebra double game week, men jag förväntar mig inte de poängen här framöver, utan det är liksom för nollor man har honom, och då vet jag inte. Då är jag mer sugen att sitta med Shaw. Sen så gillar jag Fredriks rek på Ben Mi, och kanske framförallt sett till med man sitter med en tilltänkt wildcard och den här dubben som kom. Så av den anledningen så tror jag att jag även byter ut Sofall och plockar in Mi här lite på uppstuds bara. Det är inget jag hade förberett, men jag gillar Ben Mi också i det läget. På mittfältet så hade jag Zaha, Son och Gündogan. Och ja, men Zaha nu skadad då, vad det verkar. Så är det så att Zaha visar sig inte vara skadad, då tycker jag att han är ett jättebra alternativ med det fina spelschemat. Men jag utgår från att han är borta, vilket jag tror. Och då plockar jag bort honom och ersätter med en Jack Grealish i Aston Villa, som jag gillar väldigt mycket. Han har inte dubbel nu i 24 eller 25, men förväntar mig att han har det i 26an. Gündogan tycker jag fortsatt är intressant och håller. Son, jag vet att det har liksom tisslats och tasslats lite om honom, och nu utan Kane och sådär, men rykten att Kane ska vara tillbaka redan här mot City gör att jag tycker att han kan få vara kvar. Så att Son, Gündogan och Grealish blir det för mig, och det är samma där. Jag har inte tänkt speciellt mycket på double game weeks i de rekarna. Fredrik, du hade Madison, Foden och Zuzek.
Här blir det stor städning. Zuzek ska ju såklart ingenstans. Han är ju cementerad. Men däremot så tänkte jag byta ut Madison mot Rafinha, som Stefan var inne på ner här. Som sagt, Leeds kommande dubbel ser intressant ut, och generellt sett tycker jag att han har sett spännande ut. Så Rafinha kommer in istället för Madison. Och sen är det väl bara att svälja stoltheten och säga att Foden, det var ju en förjävla usel rek. Så att, gör om ju rätt, ut med Foden, in med Jong-min Son. Gillar spelschemat, och jag tror att Son är en sån spelare som kommer att leverera kommande 4 gameweeksen.
Yes. Stefan, Gündogan, Grealish, Bruno satt du på.
Yes, och där sitter jag lugnt kvar i båten.
Kikar du på att plocka in Grealish också i ditt privata, eller?
Ja, kika, men han kommer nog inte komma in. Så att, nej, men det var ju, jag stod mellan Saka. Nej, jag skulle ha bytt in Grealish såklart så här i efterhand. Men jag såg inte 9-0 komma för United. Så därför bytte man ut Rashford och Sketi och kaptena Bruno. Och det slog ju lite fel, va?
Ja, du är nog inte ensam med det. På anfallssidan, Stefan, så hade du Kane och Antonio. Nej, det var ju liksom innan Kanes skada och allt sånt där. Det är väl svårt att ha kvar Kane även fast han är på väg tillbaka här?
Ja, nej, han är ju skadad, och han kommer ju liksom, den intressanta matchen för Spurs tycker jag är mot West Brom nu, och därför rycker ju Kane. Antonio, han trots av alla odds kommer tillbaka, glödhet, West Ham liksom pushar för en Champions League-plats, måste man ju ändå säga att de gör, och ja, nej, visst, spelschemat kommer bli sämre för West Ham, men just nu tycker jag Antonio är den forward som övertygar mest i hela ligan. Och han får väl sällskap av Bamford som ja, men har sett allt bättre ut, och jag gillar spelschemat, och de har dessutom dubbel.
Jag rekade ju Antonio och Calvert-Lewin, och det känns ju hårt mot Calvert-Lewin att ta ut den nu med dubben. Men om jag liksom måste välja så är det nog han som får liksom stryka på foten, för jag vill verkligen ha in Bamford till den här Game Week 25. Sen så tycker jag inte man byter klart inte ut Calvert-Lewin nu inför liksom deras dubbel 24, men den är mot City, det är en ganska svår match. Så man kan sitta med Calvert-Lewin och sen så ha som plan till veckan efter där och ta in Bamford. Så jag plockar bort Calvert-Lewin från reken just nu, och det är ju för att de här rekarna är ju inte tänkt för liksom nästa gameweek, utan det är på lite sikt, och då vill jag gärna sitta med både Antonio och Bamford. Fredrik, jag antar att du sitter kvar med Bobby Reed tillsammans med Antonio.
Nej, nu är det dags att lämna skeppet. Det gäller att veta när man ska kliva av i tid, så att säga. Men det kanske gäller för både fantasy-tillgångar och aktier. Det kan Stefan mer om egentligen. Men jag väljer att göra tvärtom som från dig, Alex. Antonio får ju såklart vara kvar och Bobby Reed ersätts av Dominic Calvert-Lewin. Jag tror nu när han har kommit igång med ett målskyttet igen så tror jag mycket väl att han kan peta in lite bollar trots att spelschemat ser lite tuffare ut. Och med den här dubben så, men han är ju en sån här måltjuv som gör såna här liksom Roy Mackay-mål. Det är inte fotbollsmål utan han petar in. Han kan göra dem också, jag ska inte såga honom så. Men det som gör att han ändå liksom fyller upp målkvoten är att han gör de här skitmålen också. Så att jag väljer att plocka in Calvert-Lewin.
Mm. Yes, det var rekarna och vi ska gå över på en kaptensektion inför Game Week 23. Deadline är på lördag klockan 12 och det är Villa Arsenal som sparkar igång Game Week 23 vid 13.30. Det här är ju en sån vecka då Liverpool och City möter varandra. Jag tycker det är ganska svårt att sia om den matchen och kanske kikar inte speciellt mycket på en kapten i den matchen. Den självklara inför allting, om man tittar tillbaka några veckor, det var ju liksom Spurs hemmamatch mot West Bromwich. Men Kane ute kommer förmodligen inte vara tillbaka här till West Bromwich. Och då återstår ju frågan, är Son det bästa kaptensvalet? Om vi börjar med dig, Stefan.
Nej, jag tycker faktiskt inte det. Nu får vi se hur jag, liksom, vi ser ju inte matcherna mot Chelsea, men jag tror att Kane måste tillbaka. Och visst, Son kan göra det bra, men jag är inte superstressad över att inte äga honom. Nu har jag dessutom andra prioriteringar i laget. Visst, man kan kaptena honom, men jag hade hellre kaptena Grealish faktiskt.
Mm. Mot Arsenal då alltså. Det är som vanligt för dig. Du siar en 9-0 torsk för Arsenal, eller?
Nej, men bara liksom den att chansen att Runarsson ska stå gör ju att, å andra sidan talar ju med Luis, röda kort blev ju inte tillbakadraget, så att vi slipper ju honom i backlinjen, vilket såklart höjer ju Arsenals chanser till defensiv utdelning, om man säger. Men nej, jag tycker Grealish är ett bra kaptensalternativ. Jag tycker även att Antonio är det.
Ja, Antonio möter ju Fulham borta. Jag tycker faktiskt att han är ett riktigt bra alternativ. Jag vill inte skriva av Son helt ändå. Jag tycker det är lite lurigt. Sen så är det övriga lag som jag kikar mot. Jag vet att Leicester har en bortamatch mot Wolves. Jag tycker att Wolves är ganska svaga. Nu vinner de mot Arsenal, men om vi kollar innan Luis utvisning så var Arsenal ganska dominanta. Och Leicester då med en eventuell Vardy tillbaka. Det kanske är lite kaxigt att sätta binden på Vardy där. Men Maddison, jag tycker han ser jättefin ut. Och med eventuellt Vardy tillbaka så tycker jag bara höjer liksom poängmöjligheterna för en Maddison exempelvis. Sen så, alltså, ja, United-Everton. Bruno kan blanda sig in där. Vart står du någonstans, Fredrik? Håller du med Stefan om att Grealish kanske är det bästa alternativet?
Jag tycker det är svårt faktiskt att pointa ut det bästa. Jag tycker det här är en rolig grej med den aspekten att det finns enligt mig ingen liksom tydlig etta. Jag satt och spånade lite på kaptener, skrev ner både Son och Antonio och Grealish. Hade jag suttit med en Danny Ings i laget så hade jag varit jäkligt sugen på kaptena honom borta mot Newcastle. Kan tänka mig att Southampton-spelarna är rätt sugna på att gå in och visa att 9-0 det är inte who we are. Liksom. Och finns det något bättre gäng att göra det mot ett sopgäng som Newcastle? Ja, så det skulle kunna liksom bli 0-3 och två baljor av Ings utan problem. Nu sitter jag inte med Ings i laget och jag kommer inte plocka in honom heller. Så för min del landar jag nog ändå i att förutsatt att jag gör bytet och tar in Son så tror jag att han får min bindel ändå. Och det är mest för att inte övertänka det för mycket i slutändan. Att jag tror någonstans att Spurs kommer att vinna den matchen och att Son kommer vara inblandad i målen som ger vinsten. Mm. Vad säger du, Alex? Vart kommer din bindel att landa?
Ja, jag vet inte. Jag satte den ju på Cancelo här den senaste veckan. Så jag undvek ju Sala men missade Bruno. Men Bruno var faktiskt aldrig på tal för mig. Utan det stod mellan Cancelo och Sala. Och då får jag ändå vara nöjd med utfallet som blev. Jag känner mig inte bekväm att sätta binden i matchen Liverpool City. För jag tycker det är alldeles för mycket oklarheter där. För mig så står det ändå. Jag har Son i laget redan. Och se lite, beror lite på vad som händer idag. Nu går vi mot halvtid i den matchen. Chelsea leder med 1-0 efter en straff. Werner blev neddragen och Jorginho hoppade in bollen. Ja, det står mellan Son eller förmodligen Bruno för mig. Jag är inte helt övertygad om Evertons försvar. Det som talar emot Bruno är såklart att jag förväntar mig att Pogba startar den här matchen och då kommer Bruno lite djupare ner i banan. Men ja, just nu lutar jag nog mest mot en Bruno-bindel här ändå. Jag gillar, precis som Stefan var inne på, bindel på Antonio. Jag gillar även din rek på Ings. Men jag kommer inte ha varken Ings eller Antonio. Så då går det nog mot Bruno. Skulle jag ha Antonio i bygget så tror jag att jag tycker att det är bästa alternativet. Det är vad jag landar i.
Vi kan konstatera i alla fall att det finns ju en uppsjö av alternativ och det finns inga tydliga rätt och fel. Så att, återigen, vissa veckor känns det ganska tydligt, vissa veckor är det helt öppet. Det här är ju liksom den senare utav dem. Så att, vill du spela Allan Ballan, för att citera Alex, så är det den här veckan du ska göra det. För att här kan du verkligen latcha ut en bindel på någon helt oväntad och få en bra, riktigt bra differential.
Precis. Ja, men det, man kan säga att vi är lite splittrade, men det känns väl som att vi samtidigt håller med varandra egentligen i alla alternativen, så det är ingen som sticker ut och säger någon som vi andra tycker är helt galet att sätta binden på. Men ja, det är kul att se hur vi ska landa i ett gemensamt beslut i poddlaget där, Stefan.
Ja, nej, det blir intressant. Ja, men jag håller helt med i det här att det är svårt. Liksom, Son är ju på förhand liksom, om man inte tänker på omständigheterna är det ett solklart val, men med tanke på det som har hänt med Spurs här och Keynes frånvaro så tycker jag att det öppnar upp hela spelfältet egentligen.
Mm. Yes, vi har hållit på ganska länge nu, vi ska hoppa in i lyssnarfrågorna, dra av några, vi kommer nog inte hinna köra alla, men Anton Hedberg, han kikar mot Double Game Week 26 och det är ganska svårt tycker jag. Han undrar vilka lag som troligen kommer spela dubbelt och hur man ska tänka strategiskt med byten och sådär. Nu kom ju Game Week 24-25 här, så nu är det liksom fullt fokus på dem och jag har väldigt svårt att tänka på 26an innan den liksom annonseras hur den kommer se ut. Så att jag tycker nog lite is i magen. Jag vet inte, det är lätt för mig att säga som planerar ett wildcard i alla fall och inte lägger så mycket energi där. Så därför kanske jag ska skippa över den till dig, Stefan, som jag vet har dragit ditt wildcard. Hur går dina tankar? Har du liksom Game Week 26 i åtanke trots att vi inte vet hur den kommer se ut?
Nej, alltså nu, jag vet, jag gick bort mig lite i mitt privata lag så att det var ju synd. Min plan var ju att liksom targeta City, Villa, Spurs framförallt för att de hade två matcher som inte var inplanerade och liksom bara byta in de spelarna fram till Game Week 26. Så det är väl fortsatt rådet då. Men utav dem så tycker jag väl att ja, men har man inte redan tre från City så kanske det är läge inför 24an och skaffa sig det för att det kan komma en till dubbel i 26an. Och sen tycker jag att Villa har finast spelschema här inför 26an. Men som sagt, jag hade nog mer fokuserat på att få in bra lag till 24-25 också där vi redan vet. Och då kanske framförallt Leeds då, som man kanske inte sitter med jättemånga från, som jag tycker har bra match nu och sen dubbel 25an.
Mm. Apropå Aston Villa där, Mikael Öhman, han skriver att han bytte ut Grealish när han hade det här avstängningshotet hängande över sig. Och undrar om det är läge att göra Gündogan till Grealish nu när City har ett lite knepigare schema jämfört med Villa då. Eller om man ska skeppa någon annan. Hur tänker du på ett sånt byte, Fredrik? Du har varit inne på att City kanske, man kanske inte behöver pinpointa dem.
Nej, sen jag tycker att det är helt rätt att börja snegla mot en Grealish om man inte sitter på dem. Dock så kanske jag inte hade bytt ut just Gündogan med tanke på att hans roll har varit oerhört offensiv. Som för en annan som sitter på Foden, då hade det känts lättare och gjort det bytet rakt av. Gündogan hade inte bytt ut.
Nej. I Mikaels fall så övriga mittfältare är Sala, Bruno, Son och Zuzek, så det är inte superenkelt att hitta andra spelare som man kanske vill skeppa heller.
Ett bra mittfält, och man kan inte ha alla. Så är det ju.
Hade du övervägt att gå utan Grealish ett tag till nu i alla fall? Han har ju inte dubbel nu i 24-25 i alla fall.
Ja, det är absolut ett alternativ. Det finns alla möjligheter att gå utan honom. Alternativt växla Salah för att få loss pengar till en Kane längre fram när han är tillbaka, om man sparar bytet. Det finns lite olika vägar att gå.
Stefan, Niklas Sjöström undrar om det är dags att lämna Robertson nu. Salah och Robertson var de enda som presterade dåligt, skriver han. Ja, och undrar liksom vad det finns för tankar kring ersättare till Robertson.
Ja, jag hade nog föredragit att skeppa ut Salah faktiskt. Det man kan vara trygg med att gå utan Salah ett tag nu, det är ju att han kommer inte vara kaptenad de kommande tre omgångarna. Eller att om han är kaptenad så fine, din vinst, för att du kan kaptena någon som har en dubbel och tjäna i fatt på Salah. Jag tycker att man inte ska vara rädd för det i alla fall, trots att han heter Salah. Sen kanske man har mycket uppbyggt värde och då gör det lite krångligare såklart att få in honom. Men just för Robertson, jag vet inte. Visst, han kanske inte har sett supervass ut så här på slutet. Skulle jag säga någon så liksom... Ja, det är svårt med... Men så här, ja, min rek var ju så, om man inte ska gå på sitterbackarna. Annars så är jag diggar ju reken på Ben Mee också med det här spelschemat.
Jag måste bara skjuta in frågan här till dig, Fredrik. Hur känner du där med Stefans tanke på att kanske skeppa ut en Mohamed Salah?
Nej, men som sagt, jag är själv inne på det att sitter du till exempel utan Grealish, göra Salah till Grealish gör att du får in en väldigt, väldigt bra spelare som har en helt annan form än Salah, och du får loss väldigt mycket pengar. Nu kanske inte pengarna är det största problemet för många här, men som sagt får vi se nu att Kane är tillbaka redan nästa vecka. Och vi vet att Spurs har lite dubbla gameweeks framöver. Då skulle det kunna vara ett sätt att växla upp någon av anfallarna till honom med de pengarna som frigörs där.
Bra. Robert Jonsson hör av sig. Han undrar vem man ska ersätta Kane med. Han sitter fortfarande kvar med Kane och har även Antonio Watkins. Han är lite inne på chansen med Jesus. Jag tycker så här, Robert, att om du inte har bytt ut Kane än, alltså det är svårt att liksom byta ut honom nu ändå, kan jag tycka, då man tror han ska vara tillbaka. Ska man byta ut honom, då hade jag gått på Bamford med hans fina dubbel här som väntar. Eller en Calvert-Lewin om man gör det mer kortsiktigt och vill ha in honom till dubben här redan i 24. Hur resonerar ni om ni skulle sitta i det läget och ha Kane kvar? Jag antar då att han har lite uppbyggt värde i Kane och därför han inte har bytt ut honom. Och sen har ni Antonio Watkins också. Hur hade du tänkt då, Stefan?
Jag hade nog velat fått in en Bamford ändå. Alltså, vi vet inte vad Kane, om han är tillbaka, vad han är, han liksom, hur mycket han tappat och så. Jag tror att han först kommer liksom, med tanke på de, ja, men vad har Spurs då, de har City West Ham i 24-25, borta båda. Ja, jag klarar mig utan Kane fram till 26an i alla fall. Ja. Det är tre game weeks.
Det är väl liksom 26an som då är, och som sagt, om man har uppbyggt värde i honom. Det, 26an är ju ändå en game week då vi förväntar oss att Spurs kommer ha en dubbel. De har Burnley hemma redan, och sen så har de ju liksom hängmatchen mot Villa och Fulham dessutom. Så att det är väl det liksom som jag antar oroar.
Ja, absolut. Men man kan tappa en del poäng inför det också.
Mm. Jo, men det kan man. Yes, Henrik Nellö, han lämnade Liverpools spelare i början på januari och är ganska nöjd med det. Och sen så skriver han även att vi då säger att det är klart att det blir en double game week i omgång 26. Helt klart är det väl inte, men det är mycket som lutar mot det. Han kikar i spelschemat och ser ingen double förrän game week 30. Men som sagt, det är för att det inte är helt spikat än. Att det kommer bli double game weeks i 26an, det är helt klart. Exakt vilka matcher det blir däremot, det är inte alls helt spikat. Utan det beror på hur FA Cup-mötena kommer gå nu i veckan som kommer. Mattias Torbjörnsson undrar om vi har någon bra koll på status på Mané. För han sitter med både han, Sala och tycker att Pool känns ganska trötta. Om man sitter både Mané och Sala, ska man då byta ut båda eller ska man hålla på dem? Hur tänker du, Fredrik?
Ja, men jag hade ju definitivt inte behållit båda. Nu var man ner 50-50 inför helgen här. Hade jag suttit på båda så hade jag ändå prioriterat att byta ut Mané. Även om Salah har sett iskall ut så spelar han ju i alla fall garanterat. Vi vet aldrig med Mané, det kan vara så att han inte är fit for fight. Och med tanke på de skadeproblemen Liverpool har haft och fortfarande har så... nej, men Mané, jag hade absolut inte suttit kvar med båda och kanske börjat med Mané av liksom rent säkerhetsskäl.
Mm-hmm. Pontus Gunnlycke, han ska ha in en försvarare och nämner tre namn. Det är Cresswell, Justin och Dign. Stefan, hur tänker du där? Dign har ju dubbel, men Justin är ju riktigt fin.
Ja, det beror på också Skandra Wildcard och så, för Cresswell tror jag extremt mycket på kommande två gameweeks. Så att, och Justin, ja, jag vet inte. Jag hade nog inte bytt in Justin. Digné är ju också, det är ju också ett kortsiktigt byte. Där får man ju en double game week. Men sen ser det ju bedrövligt ut. Nej, utav de tre hade jag nog gått på Cresswell. Men jag hade nog tagit in, liksom, har han fullt från City till exempel. Eller så.
Ja, jag tycker Ben Mi ska skickas in där. Det var säkert inte klart med den dubben när frågan kom in. Yes, Henrik Mattsson skriver det. Vi är många som har sparat byte för att få fria redan till den förmodade men lilla Double Game Week 24. Vilka lag tittar ni på att ta in spelare ifrån? Och till Double Game Week 24 så är det väl Burnley som jag tycker man ska nämna. För att jag tror att de flesta har City-spelare redan som det är. Nu fick vi ju som sagt besked också om att 25-man är double. Och då är det ju Leeds som vi alla gillar. Simon Greco, han om någon anledning sitter han... Ja. Ja.
Nej, jag kan bara flicka in där att man kan ju få en bra ledtråd här, för att City möter ju Swansea i FA-cupen på onsdag, tror jag det är. Säg att Sterling vilas hela den matchen. Eller liksom, man kan få ledtrådar i alla fall. Om de ställer över sådana ordinarie pjäser så ser det ju riktigt fint ut att få två starter på dem i 24.
Mm. Simon Greco, han sitter av någon anledning med Bernt Leno i mål. Nu missar han här. Jag tycker det är ett bra läge att switcha ut Leno. Och undrar vem man ersätter med. för mig, jag kollar jättemycket mot Pope. Men det är ju också för att jag ska göra det här liksom wildcardet längre fram. Till mitt wildcard kikar jag på Martinez. Och är det så att man redan har gjort av sig med sitt wildcard, ja men... Jag tycker inte det är helt fel att gå på Martinez redan nu, även om inte han har dubbel här i 24 eller 25-man. Hur resonerar du där, Fredrik?
Nej, det är ju jättetråkigt. Jag ryggar det resonemanget rakt av. Det är inte så mycket mer att säga. Det är bara att ta det rådet och följa det och krångla inte till det.
Mm. Jag tror att vi avslutar så. Det är vissa frågor vi inte hann med här. Det är jättekul att ni ställer frågor, men ja, vi måste begränsa det lite grann, och förhoppningsvis kan vi ta upp era frågor här framöver. I nästa podd så kommer ni in med nya frågor då. Jag tackar för den här veckan och önskar alla ett stort lycka till här till Game Week 23, och nästa poddavsnitt så ska vi väl djupdyka ännu mer i Double Game Week 24. Stort tack från mig. Ha det bra.
Ha det bra.
Ha det gott. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.